Det är så här, förstår ni, att eran pastor har varit skådespelare igår. Så kan det vara. Och nu tänkte jag vi skulle göra en liten illustration. Så välkommen fram, Jan. Igår så talade jag om en liknelse om silvermynten. Vi ska fortsätta med liknelser. Den här gången handlar det om talenter. Och här har vi pastor Jan som symboliserar den herre som tjänarna ska komma med sina talenter till. Låt mig läsa ifrån Matteus 25 och några verser där. Då blir det med himmelriket som när en man skulle resa bort och kalla till sig sina tjänare, lät den ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1. Åt var och en efter hans förmåga, sedan reste han därifrån. De som hade fått de 5 talenterna, han gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent, han gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid så kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, gav mig 5 talenter, här är 5 till som jag tjänat. Och hans herre sa:
Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.
Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter, här är 2 till som jag har tjänat. Och hans herre sa:
Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.
Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått, samlar in där du inte har strött ut. Och jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarar honom:
Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått. Du visste att jag samlar där jag inte har strött ut. Du borde ha satt in mina pengar på en bank så att jag hade fått igen det som är mitt, åtminstone med ränta.
Ja.
När jag kom. Ja.
När jag kommer.
Ja.
Är de inte med alla på? Kära loser, kan vi få upp de andra tjänarna också? Välkomna fram. Så en till applåd till dessa eminenta. Och nu, om jag skulle fråga så här: vilken av de här 3 tjänarna vill du mest likna? Då tror jag svaret är ganska självklart. Tyvärr. Men om jag skulle ställa frågan så här: vem av de här 3 tjänarna tycker du att du liknar mest? Då kanske svaret inte är lika självklart. Eller? Fundera medan ni sätter er. Tack. Kanske att fler än en av oss skulle känna igen oss i losen, den tredje tjänaren. Vi lever nämligen i ett samhälle som präglas mycket av vad man kallar jantelagen. Det där ordet det fattar jag inte för ett antal år sedan. Men Håkan Sandström som är sociolog, han sa just det här uttrycket. I Skandinavien, sa han, lever vi efter jantelagen. Och jag sa, vad betyder det? Jo, det härstammar egentligen ifrån en bok som en norsk författare har skrivit. Och det handlar om en grabb som när han växer upp ständigt får höra att tro inte att du är någon mer än annan. Du ska inte tro att du är någonting. Du ska inte tro att du duger till någonting. Och det formar hela hans tänkande. Att det blir nog inte ingenting utav mig. Och därför är det inte underligt om vi lever efter den lagen i vårt samhälle. Att många känner sig så. Men om du lyssnade riktigt noga på den här liknelsen Jesus berättar. Så säger Jesus underförstått. Du behöver inte känna så. Du kan lyckas i din uppgift. Du kan bli en människa som kan räta på ryggen och känna dig glad över att just du är du. Egentligen säger Jesus, är det bara tre olika synsätt som skiljer de tjänarna som mådde gott och tyckte att deras livskapital förmerades från den tjänaren som upplevde att allting gick i stöpet. Tre synsätt. Det första synsättet var synsättet på sin herre. Det andra är synsättet på och herren, uppdragsgivaren. Det är alltså bilden på Gud i den här liknelsen. Det andra, synsättet på dig själv. Hur du ser på dig själv. Och det tredje synsättet, hur du ser på omständigheterna. Och så säger Jesus att om du tar itu med de här tre områdena. Så kan ditt liv börja blomstra, växa. Och du känner att du är jättetacksam för att just du är du. Och att du har fått de gåvor som du har fått. Ska vi se på det här lite närmare? Vi börjar med det första synsättet på uppdragsgivaren. Och det är alltså bilden som Jesus vill ta på Gud. Hur såg nu den tredje tjänaren på sin uppdragsgivare som vi nu ser i överförd mening på Gud. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man. En hård Gud. Som skördar där du inte har sått. Samlar in där du inte har strött ut. Skördar där du inte har sått. Vi är ju ett lantbrukssamhälle. Har vi någon bonde här? Vad säger ni? Går det så dåligt? Men vi lever i alla fall så nära lantbruk så vi fattar väl att det kan ju knappt bli någon veteskörd om jag inte sår vete. Eller hur? Men så säger den tredje tjänaren, du kräver det omänskliga. Du kräver att det ska bli veteskörd när jag inte ens har sått. Du kräver det omänskliga. Du är en hård Gud. Och så säger han vidare, jag var rädd, en Gud som inger rädsla. Och jag gick och gömde din talent. Här har du vad som är ditt. En egoistisk Gud. Som bara utnyttjar mig. Ändå. Trots den här stränga bilden så blir det ju inget vettigt gjort för karn. Ja, egentligen är det väl en psykologisk lag. Eller är det inte det? Jag menar, om du jobbar på ett jobb där du har en arbetsgivare som är stentuff. Så tappar du ju arbetsglädjen, eller hur? Du stämplar in det sista du innan tiden är ut och det första liksom innan ja och gör det minimala för man tappar ju arbetsglädjen i all sin dag. Tyvärr är det alldeles för många människor i vårt avlånga land som har en sån här bild på Gud. En Gud som är sträng, akta dig du. Gud ser dig nog. Som tror på en Gud som egentligen försurar livet. Så jag vågar inte ta kontakt för att då krymper väl mitt liv. Får jag nu säga så tydligt som jag bara kan. Gud, den Gud som strålar fram med Jesu ansikte är inte sån. Han är inte det. Men hur ska jag kunna med ord försöka få din tankebild att förändras? Jag klarar inte det. Men vet du att Gud har gjort det? När gudsbilden blir så vrång och så karikatyr förvanskad. Så är Gud själv, säger Bibeln, tvungen att i sin son korrigera vem han är. Och så sänder han Jesus som det tydligaste fotografi på vem Gud är. Och som jag sa igår kväll, då slappnar åtminstone jag av. För om Gud är som Jesus, då är inte Gud sträng. Då är han inte dömd. Då står han på min sida. Jag menar, Jesus som brydde sig om de utslagna. Jesus som gav råd till människor när de hade matproblem och hjälpte dem i praktiska saker. Jesus som tog de små barnens parti gentemot vuxna som ville försona. Är Gud sån? Då andas jag ut. Får jag säga, Jesus själv när han kommer säger: den som har sett mig, han har sett fadern. Alltså när Jesus hjälper människor i sjukdomsnöd, så vill han visa sån är Gud. När han tog som an de små, sån är Gud. Du som känner att livet har krasats och komplicerats. Om Gud är som Jesus, då vill han finnas inte för att fördöma dig, men för att förändra din framtid. Sån är Gud. Det är en stor skillnad. Och den guden i Jesu ansikte har jag mött. Och det har förvandlat mitt liv. En del säger så här: ja, du ska bli frälst, för annars kan du kan ju dö. Jag menar, du kan bli överkörd här nu. Men jag ska väl inte bli frälst för att dö, eller? Ska vi det? Nej, men jag ska ju bli frälst för att leva. Eller hur? Det är klart jag kommer att dö en dag. Jag vill säga, om du ser dödsrunor och ett kors omstiger in, jag vill säga, tro inte att jag är död. Då lever jag ännu mer. Det är jag helt övertygad om. Varför då? Det är för att jag upplevde att livet startade när jag sa ja till Jesus Kristus. Så är det. Och jag skulle önska att du skulle se och förändra din bild på din skapare och din herre och din uppdragsgivare. Han vill ju förmera ditt liv. Precis som han gjorde med de här två tjänarna vars livskapital bara förökades. Det andra synsättet, det är synsättet på dig själv. Såg du hur den här tredje tjänaren, ja, det var så bra spelat. Höll på att resa i förtvivlan och bolla med sitt enda pund och sneglar på andra. Och så tänker han så här att, han minns han har fått fem talenter. Jag har ju bara fått det här lilla pluttet. Vet du vad sånt kallas när man gör så? Nej, det är väl ingen som har lidit av detta som kallas jämförelsekomplex. Är det någon som aldrig har lidit av det? Som hela livet har känt, oh, jag är så glad att jag är jag. Jag behöver inte jämföra med någon annan, va? Då tycker jag du ska resa dig, så ska du få en riktig applåd, vet du. Res dig. Vi är tydligen i samma båt hela gänget här. Jo, ja, men visst. Tänk om jag kunde spela som Hans Göran. Då skulle det väl bli grejer, alltså. Ja. Om jag hade såna gitarrsolon som du, alltså, då, och kunde sjunga som sångarna, det då vore det. Och såg så vacker ut som som Jan. Med hår och allting. Ja. Nu är det liksom rena gässan här och näsan ser ut som Holmenkollen och. Ja, men jag menar, så är det ju. Nej. Det är det inte är. Vet du, du ska upptäcka att just du, precis du och ingen annan som tycker att ditt livskapital liksom känns lite mindre än alla andras. Du ska veta att de flesta som har uträttat stordåd i vår värld har varit så kallade enpundsmänniskor. Men som inte sneglade snett, utan som ställde sitt pund istället till Guds förfogande. Och så förmeras det. Jag har ju, i Bibeln är full av sådana exempel. Ta exempelvis när Jesus skulle vara med tusentals människor och undervisare. Och sen så sa han till lärjungarna, hörni, jag tycker vi ska ge dem här mat. Då hade vi begåvade människor, en han hette Andreas. Matematiskt snille, han bara zup. Det fanns inga dator på den tiden, han hade en fruktansvärd dator och räknade ihop. Alltså, så här mycket människor, och om vi nu tar en halvårslön, 200 dinarer som det var, så skulle det inte förslå, alltså bara bli inte en liten brödsmula till allihop. Han var väl duktig. Men så kommer en liten kille som inte kunde matte alls. Så han hade fem bröd och två fiskar, och så sa Jesus, kanske att det ordnar sig om du får dem här. Nu fråga, vem använde Jesus? Jo, Andreas stod där med skammen, med hela sin begåvning, medan den här lilla killen fick uppleva att hans livskapital eller livsgåvor bara förmerades. Eller hur? Och här ska jag kunna ta det ena exemplet från Bibeln. Men vi går till nutid. Låt mig ta det på andra sidan jordklotet, i Korea. Där fanns det en bibelskola i Seoul. Och när de eleverna vart utexaminerade, så var det en av dem som man ansåg var så dålig predikant, så han fick ingen pastortjänst någonstans. Men han grävde ändå inte ner sitt kapital, utan han började predika om Jesus på gatorna. Och så växer det, och så växer det. Och sen dess har han varit pastor i världens största kyrka. Nu vet jag inte antalet idag, men sista uppdateringen är på 750 000 människor. Jag talar om Jong-Gi-Cho, som ingen trodde på när han gick på bibelskolan, men Gud trodde på honom. Och hans livskapital har blivit till välsignelse för tusenvis människor. Eller varför inte ta den grabben som led av blödarsjuka. Så när andra grabbar var ute och sparkade fotboll, då kunde han inte få vara med. Och var ofta utfryst och mobbad. Men han känner inte att han vill gräva ner sitt kapital, utan istället får han hjärta för andra sjuka barn. Så när han blir äldre så börjar han skapa lite enkla leksaker och julklappar för att ge till sjuka barn. Och så växer det här mer och mer. Och idag går det ut tusenvis av kronor till hjälp, mat, läkarvård, genom just den grabben som sen vart man, hans mission. Är det någon som vet vem jag pratar om? Ja, farbror Erik, blödar sjuk, men han gräver inte ner sig och säger, ja, jag är så sjuk, tänk om jag ändå var frisk. När han använder det han har, och så förmeras det till välsignelse över en hel värld. Stirra dig inte blind på det du inte har, utan tacka i din skapare och Gud för det du har fått som gåva, och förmedla och låt det få växa. Egentligen, det är lite spännande. Guds närmaste medarbetare, det verkar inte vara de där riktigt clever, utan Gud, han tar det han får. Ska du höra vilka fem medarbetare han har? Paulus säger det i Korinthierbrevet. Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till, just det utvalde Gud. Det dåraktiga, det svaga, det nedtryckta, de ringaktade. Ja, de som betraktas som luft, ingenting. Det tar Gud. Och så i hans gemenskap så börjar det hända saker. Och därför skulle jag vilja säga, våga börja leva ditt liv i Guds gemenskap. Och våga göra saker som han önskar att du ska göra. Ta emot honom som frälsare och herre. Det önskar han. Han vill ha gemenskap med dig. Varför i all sin dag spjärnar du emot? Gud är inte en hård domare. Han är en omtänksam far som vill göra något vackert av ditt liv. För andra markerade i dopet att nu vill jag lämna det gamla egotrippade livet. Det jag bara blickar på mig själv. Nu vill jag vidga mina vyer och så ta med Gud i dimensionen. Och så döps du ifrån det gamla livet, uppstår till ett nytt liv i gemenskap med Jesus Kristus. Och du som har upplevt de här första stegen, dela med dig av din tro till dina vänner. Du kan, precis som vår pastor sa, bara berätta vad du själv har varit med om. Ett enkelt berättelse om vad du har upplevt, det duger mycket bättre än alla argument från pastorer. Tro mig. Jag kan säga att jag tror inte jag varit först på någon som har kommit till tro. Det har alltid varit någon som du som har varit före. En god förälder som har visat i kärleksfullt liv vad Kristus betyder. En söndagsskollärare som har berättat de enkla berättelserna om Jesus. Och ja. Ditt enkla vittnesbörd duger. Eller exempelvis om någon är sjuk i din omgivning. Ja, men då du vet ju att det finns en frälsare som bryr sig om oss till också kroppen. Du kan väl bara säga att. Exempelvis som jag gjorde här om veckan då en av mina grannar berättade om en vän som var cancersjuk. Och ville att jag skulle höra det. Och då sa jag bara så här. Ja, du vet ju att jag har ju ett speciellt sätt att tänka på det här. Och då kom tårarna och sa, det önskar jag att du gör. Så kommer de glädjestrålande. För det var en operation med väldigt, vad ska jag säga, låg procent att det skulle gå med god utgång. Men så kommer de glädjestrålande och säger, det har gått över förväntan. Då kunde jag bara säga, ja men du, då tycker jag du och jag skickar tacket högre upp. Ja, sa hon och log. Jag menar, du duger att kunna knäppa ihop dina händer och be omtänksamma böner för dina medmänniskor, eller hur? Och det vi kallar det till. Vi är kallade till att välsigna. Vi har fått välsignelse och vi är kallade att välsigna andra. Går du lite rakare härifrån? Jag hoppas det. Och så att jag duger. För Jesus har skapat mig som jag är. Barn är ju fantastiska. Det är ju innan, så innan vi har klämt ner dem, vill jag få säga. Du vet, när barn börjar få, ja, jag har både barn och barnbarn, alla har reagerat likadant när de börjar få några ord, va? De första orden är väl mamma och pappa, det brukar det vara. Helst pappa först innan mamma. Men sen när de kan pussla ihop två ord, vet ni vad de första orden brukar vara då? Är det någon som kan gissa? Ja, det kan ni ju. Va? Ja, jag kan. Eller kan själv. Och de där orden, de kommer ju de mest lämpliga eller mest olämpliga situationer. Om man nu ska mata dem med ägg eller något sånt där, vet ni. Kan själv. Och det slafsas och det rinner och grejer. Men visst kan jag liksom, eller hur? Eller när man ska klä på dem, kan själv. Och man knäpper så det blir snett och vint. Men ett självförtroende som är maximalt alltså. Tänk om de vore som oss vuxna. Nej, inte klarar jag det. Nej. Nej, jag duger nog inte till någonting. Nej, det är nog bäst jag gör. Nej, kan själv, vill jag säga. Eller tillsammans med min skapare. Så kan jag få bli till välsignelse och glädje. Inte... Ja, för min omgivning och själv må gott. Oh, jag önskar att du skulle få känna att du går med högburet huvud härifrån och känna Gud tror på mig och därför vågar jag tro på mig. Det största är inte att du tror på Gud. Det största är att Gud tror på dig. Det är det största. Ska vi ta det? Ja, förresten, Sören Kierkegaard, han sa någonting väldigt förståndigt tycker jag. Han sa så här. Att nu våga, jag hoppas du vågar efter det här. Att våga är att förlora fotfästet för ett ögonblick. Att inte våga är att förlora sig själv. Vad väljer du? Att förlora fotfästet för ett ögonblick. Ta det språnget du aldrig har vågat gjort. Eller att inte våga och förlora dig själv. Det tredje. Det är synsättet på omständigheterna. Såg du på den här pessimistiska tjänaren? Han såg ju inga möjligheter. Han såg ju inte ens att det låg en bank runt hörnet. Han åtminstone har kunnat satt in sin lilla peng. Nej. Det enda han såg, det var ett mörkt hål. Svart och eländigt. Förresten, det har han grävt upp själv. För att begrava de här pengarna. Det var det enda han såg, va? Hur ser du på omständigheterna? Ja, du förstår, det är så jobbigt här i Hova. De psykar mig så på jobbet, så det är eländigt. Och förresten, det går ju inte att leva på den här lönen som jag har. Alltså. Jag måste ju ha löneförhöjning om det ska bli något. Eller, ja. Och ingen bryr sig. Ingen besöker mig. Vet du att Gud kan få dig att se på omständigheterna med andra ögon? Så du ser att, ja men okej, jag har jätteont i knät. Men tack gode Gud att hjärtat slår ännu. Och tack gode Gud att ögonen är hyfsade friska. Och, ja, du hittar minst 10 tacksägelseämnen även om knät verkar, eller hur? Och få se det goda istället för att stirra oss blind på det som är negativt och eländigt. Alltså jag har sett det här. Alltså, jag kan bara ta en av de nykristna i Helsingborg. Kristoffer. Flera av våra kära vänner har kommit från en väldigt tuff bakgrund. Som har kommit till tro på sista tiden. Med narkotika och sprit och arbetslöshet och allt vad det är. Och så har man mött Jesus. Och nu sitter vi, för det gör vi på lördagarna, då har vi ett café där vi slutar det med att vi sitter i en runda och har en månad där alla får berätta, om man vill, hur ens vecka och ens liv är just nu. Och nu sitter bland annat en journalist och ett tv-team med i det här gänget. Och ordet kommer då till Kristoffer. Och han berättar öppet, ärligt, om hur han har haft det, om självmordsförsök, om drogproblem, men också hur Gud har befriat honom från drogerna. Och så säger han, jag har försökt och sökt jobb, men det är så tufft och svårt för oss med en sån här bakgrund att få folk att tro på oss. Och en hel del som hade varit i hans väg. Och så avslutar han och så säger han så här, men jag tycker inte just nu att jag har några problem. Och så tittar han och säger, nej, inga problem alls. Tack för mig. Och då sitter den här journalisten med. Och så skriver hon i en av dagstidningarna. Tyvärr har jag inte den med, men ungefär i den här stilen. Då sa, jag satt i vrångstrupen, han sa så. Jag som själv är en problemuppfinnare av rang. Jag har kunnat åtminstone ranka upp 10 problem för killen. Och hade lust att sagt det, sa han. Men sa han, jag tror inte han skulle ha förstått mig. För han verkar ha sett ljuset. Blivit bländad av ett övernaturligt ljus. Och då har det tydligen blivit annorlunda för grabben. Du kan få bli bländad utav ett övernaturligt ljus. Så du ser din situation med ljusare ögon. Och får jag berätta om fortsättningen på Kristoffer? Jo, men han har fått jobb. Och han stortrivs och styckar kyckling. Dun. Natt efter natt. Han säger, jag mår så gott med det. Tjum. Liksom. Tänk att man kan få se både på sig själv, på sin uppdragsgivare och på omständigheterna med andra ögon. Får jag ta det med till slut till en unken fängelsehåla. En man sitter orättvist dömd. Om någon hade kunnat kroknat i bitterhet så var det den mannen. Paulus heter han. Men lyssna vad han tecknar ner mitt i den skumma belysningen i den unkna och illaluckande fängelsehålan. Då säger han så här. Inte för att jag har lidit någon nöd. Har ni hört? Inte för att jag har lidit någon nöd. Karl, du sitter ju här. Mitt i nöden. Nej då. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt. Jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och som här lida brist. Allt förmår jag Hör nu, här är nyckelordet. Genom honom som ger mig kraft. Det är det du kan uppleva idag. Ska vi be tillsammans?